den responsen jag fick var tyvärr i 99,9% av fallen var så här, ja, tack, men vi gör det här. För det första så var det ju ganska oskönt att bli så här totalt nonchalerad. Men det var ju också väldigt frustrerande att inte få gehör för liksom, att det inte är okej med sexistisk reklam.
Välkomna ska vi säga till den här live-inspelningen av Insiktspodden då hos Resumé. Vi testade ju det här för första gången förra veckan, va? När vi spelade in senaste avsnittet. Mm. Och det var ju kul. Så
jättekul.
Vi kör jättekul. Så nu kör vi helt enkelt vidare här på Clubhouse.
Och om ni inte redan hör det så är det så att Amanda Törner och Jasmine Winberg sitter på Jasmine Winbergs account.
Exakt.
Vad härligt att prata om sig själv i sådär tredje person. Ja. Det är en viss sorts människor som gör det. Jag ska inte sluta med det.
När det kom ut att medieprofilen Paolo Roberto köpt sex i maj 2020 så förintades ju då det här varumärket som bar hans namn på typ ett dygn. Inga handlare kunde längre ha produkterna på hyllorna. Så ja, lite oavsett om folk ville köpa dem eller inte så gick det inte längre att komma åt dem.
Vi hade ju Ken Nygren som är marknadschef på Evanoff Group som ägde varumärket Paulos som gäst i podden i höstas. Är man nyfiken på hans perspektiv så kan man helt enkelt lyssna på det avsnittet. Det finns där poddar finns såklart. Hur som helst då så berättade ju han att det här som Paolo Roberto gjort då kom som en chock för Evanoff Group och att de helt enkelt saknade kontroll över hela händelseförloppet.
Ja, och Ken han berättade ju att det var också svårt för dem att komma fram med budskapet om hur lite Paolo Roberto faktiskt hade att göra med det här varumärket. Han var en väldigt liten minoritetsägare och de upplevde ju då att man ville straffa honom som person genom att inte köpa varumärkets produkter längre.
Och frågan är om inte Paulos är typ det enda varumärket på svensk mark som har blivit totalt cancellerat, eller?
Mm.
Visst, vi kommer inte på någon annan.
Vi har ju exempel som American Apparel som visserligen inte gått i graven, så vitt jag vet. Men det har i alla fall försvunnit från den svenska marknaden och de fick en hel del kritik där ett tag.
Ja, och sen har vi ju massor med exempel på kampanjer och annan marknadsföring som har dragits tillbaka efter kritik och krav i sociala medier. Och då kan vi bara snabbt namedroppa Audi, Kakan Hermansson, H&M, Coolest Monkey in the Jungle och nu senast förra veckan Jeep och Bruce Springsteen.
Mm, eller Jeep som jag sa när jag var liten.
Ja, det är härligare.
Ja, men på agendan idag så står ju som ni kanske misstänker cancel culture. Och du lyssnar alltså på Insiktspodden som vi just nu spelar in här på Clubhouse. Och jag heter Amanda Törner.
Och jag heter Jasmine Winberg och varmt välkomna till er som lyssnar live här på Clubhouse och till er också som lyssnar på den inspelade podden. Och vi vill passa på igen för nytillkomna lyssnare att också säga att vi jättegärna tar emot inspel under den här poddens gång.
Mm.
Vill man ställa frågor så räcker man upp handen helt enkelt.
Men det här omstridda fenomenet då, cancel culture, det innebär ju då att offentligt bojkotta personer eller företag som gjort eller sagt något som ja, men anses stötande eller fel på något vis inom gängse normer och värderingar. Och när det gäller cancellering, alltså jag vet egentligen inte om man säger så, men nu säger vi så. Av personer så såg vi ju inte minst många exempel på det under MeToo-rörelsen och dess efterspel.
Det var lite speciellt då, för i en artikel i magasinet Vox som vi läste så beskrivs hur själva konceptet att cancella någon helt enkelt, ironiskt nog då, tycks komma från ett sexistiskt skämt i filmen New Jack City från 1991. Och det verkar i alla fall, när vi har kollat, var den första gången som det refereras till.
Det var lite speciellt. Men den här debatten då kring cancel culture-fenomenet pågår ju hela tiden och det finns ju två ganska tydliga sidor där den ena brukar lyfta fram faran då i att cancel culture riskerar att strypa det öppna samtalet som vi bara cancelar alla som liksom inte passar in i vår egen världsbild eller som inte gör rätt ut efter våra egna liksom uppfattningar om rätt och fel.
Och samtidigt menar ju andra att cancelkulturen snarare har demokratiserat det offentliga samtalet när sociala medier har gett en röst till den vanliga människan. Och de här människorna då påtalar ofta att cancelculture inte är något annat än ett uttryck för att marknaden styr, som den ju faktiskt alltid har gjort.
Mm.
Fast skillnaden nu är då att det här händer på andra arenor. Och framförallt sociala medier som kanske Clubhouse kanske som vi befinner oss i nu.
Får se.
Och att det kanske överhuvudtaget därför inte finns någon cancel culture att prata om.
Nej, just det. Ja, men oavsett vilken sida man än tillhör eller om man kanske inte ser på det så svart och vitt, så är ju det här något som både personer och varumärken måste förhålla sig till på något sätt idag. Det finns ju till och med konton i sociala medier som är liksom helt dedikerade till att outa eller call out företag och som uppmanar till bojkott av olika varumärken och så. På ett internationellt plan, vi kan ju nämna Diet Prada då till exempel. Mm. De har väl, jag tror att det är 2,5 miljoner följare idag. Så de är väldigt mäktiga och de lyfter ju fram oegentligheter inom modeindustrin.
Och för att prata mer om det här så kan vi äntligen säga välkommen till Amanda Ålenius som är digital strateg och digital aktivist. Välkommen Amanda.
Ja, men tack snälla, så länge har ju inte jag varit tyst i hela mitt liv.
Vi var jätteintresserade av att presentera cancel culture.
Ni gjorde ett väldigt bra grundligt jobb.
Ja men vad bra, då behöver inte du förklara det närmare. Vi kan gå rätt på frågorna. Amanda, du startade ju annonsrådet 2017 som ett sätt att jobba då mot sexistisk reklam. Kan inte du börja med att berätta varför du såg ett behov av annonsrådet?
Jo men absolut. 2017 så jobbade jag på mediebyrå. Jag hade ju ett gäng kundkonton som egentligen var verksamma inom skönhetsindustrin. Desto mer jag hanterade deras liksom reklam och alltså innehållet som de ville trycka ut mot sina kunder. Eller trycka ut, my god, så säger man inte i reklamkretsar. Som de ville visa upp för konsumenterna. Så fick jag en dålig magkänsla och bara, men gud, det här visar man ju bara upp kvinnor på liksom ett väldigt specifikt sätt. Det är bara vita, smala, liksom, normativt snygga, vackra, sexiga kvinnor som får synas i de här annonserna. Och det jag gjorde var ju då att ja, men liksom push back. Alltså jag hörde av mig till alltså mina kontakter på kundsidan och sa att har ni funderat på och kanske liksom, att det inte ska vara en sexy tjej som sitter på den här bilen eller att bilen inte behöver ha ögonfransar och vara rosa bara för att det är en kvinna som ska köra den till exempel, utan att nämna några varumärken. Den responsen jag fick var tyvärr i 99,9% av fallen var så här, ja tack men vi gör det här. För det första så var det ju ganska oskönt att bli så här totalt nonchalerad. Men det var ju också väldigt frustrerande att inte få gehör för liksom att det inte är okej med sexistisk reklam. Jag funderade lite på vad jag skulle kunna göra och tänkte liksom att ja, men om vi är många, det kan ju inte bara vara jag som upplever att det här är ett problem. Och om vi är många som kan liksom raise our voices, ursäkta min svengelska, jag är så international.
Vi håller på med det också här idag som du märker. Cancellera och allt vad det
är. Oh, gud. Nej men om, liksom, om vi är många som kan visa att, för vi är ju trots allt konsumenter liksom, om vi kan säga att nej, men vi köper inte produkter på det här, som marknadsförs på det här sättet, då kanske man får gehör. Och mycket riktigt så stämde ju det. Så jag drog igång, det var liksom innan grupper hade blivit en grej på Facebook och innan folk egentligen pratade om algoritmer. Så då drog jag igång annonsrådet i en låst grupp på Facebook. Vi blev jättemånga jättefort och tesen var att vi genom att interagera negativt med annonsinnehåll från annonsörer som kör med sexistisk reklam kunde öka kostnaderna för annonsören, alltså att visa sin reklam. Det var liksom originaltanken och sen så utvecklades ju den till, för folk som började få upp ögonen för hur mycket så här, könsdiskriminerande reklam och sexistisk reklam som egentligen fanns där ute. De ville ju gärna höra av sig till företagen och säga liksom, att men hörni, det här är inte okej. Vi vill inte att ni gör så här. Det blev väl lite att annonsrådet stod på två ben. Ett där man liksom arbetade med algoritmpåverkan och en del där man liksom faktiskt hörde av sig till företagen och bara nej, det här, vi köper inte det här.
Mm. Vi har faktiskt redan nu fått in en uppräckt hand helt enkelt. Så vi ska se om vi kan släppa in personen Sara Ramberg.
Hejsan, hejsan. Jag tyckte det var jättespännande det Amanda berättade om just annonsrådet. Jag var med också som medlem. Det var en av de mest spännande grejerna jag kunde vara med om som 25-åring och få se det här växa. Så det, tack för att du startade det Amanda.
Ja men tack Sara.
Och jag tycker att det här med algoritmpåverkan så som du beskriver är jättespännande, för att vi har ju sett det egentligen nu också med till exempel GameStop. Alltså det är inte samma arena, men det är ju samma logik.
Verkligen.
Det är ju helt enkelt bara att använda den kapitalistiska marknadens spelregler mot de jättar som äger spelet så att säga. Det är ju smart, helt enkelt. Så det är ju organisation på gräsrotsnivå på det sättet som behövs.
Alltså jag tycker att du ringar in en jätteintressant grej där, Sara, som just det du säger om algoritmer och hur, alltså hur de verkar på olika arenor. Jag ska prata lite om det här sen, så jag tänker att jag chillar med det här. Okej?
Okay? Det låter jättebra. Ja, bra. Jag ska inte föregå någonting. 2 cents till den här diskussionen. Tack så mycket.
Ja. Tack.
Ja, men då återgår vi till det sen då, helt enkelt, Amanda. När vi pratar om annonsråd här innan, så vi började tänka så här, det är ett digitalt demonstrationståg. Vad säger du om det?
Jo, men alltså absolut. Det stämmer ju. Verkligen. Alltså sociala medier har ju någonstans gjort det möjligt att synliggöra mängden kritik mot ett företag. På samma sätt som när samhället var mer analogt och man var tvungen att stå på gatorna för att visa i vilken mängd och nummer man faktiskt var för att få igenom någon form av förändring. Så det håller jag absolut med om.
Vad är du mest stolt över då, om du skulle koka ner det?
Åh, alltså det där är ju så svårt, för att jag är så jäkla stolt över precis allt som har med annonsrådet att göra. Det har ju blivit min bebis på något sätt. För annonsrådet står ju lite på 2 ben. Det ena handlar ju om att utbilda kring inkluderande reklam och hur man får till det. Och alltså vad man ska undvika för fallgropar och vad innebär det att någonting är sexistiskt, eller liksom hur kan man identifiera det? Och det är ju inte bara annonsörer som behöver lära sig om det, utan det är också konsumenterna. Och det jag upplever är en, liksom som vi har fått till, det är en enormt förhöjd kunskapsnivå kring hur man tittar på och analyserar reklam. Och det gör, alltså reklam och marknadskommunikation generellt. Och det gör mig glad i själen, för att jag tror att kunskap kring det här är liksom det är liksom det första steget mot en mer långsiktig förändring kring hur, alltså, medielandskapet ser ut och hur man porträtterar kvinnor och män till exempel, och vad det har i sin tur har för effekter på samhället i stort.
Mm. Var det självklart för dig från första början på vilket sätt du skulle gå tillväga, så att säga, när du beskrev här att interagera negativt med företagen?
Jag är ju en sån där som blir lite besatt av det jag jobbar med för stunden. Liksom. Och det var ju ett resultat av att jag satt på mediebyrå. Det var innan de mediebyråerna hade så här stora team som sitter med Facebook och Instagram-annonser, eller som bara jobbar med social. Det slog mig, alltså, när jag satt och funderade över algoritmerna och hur de fungerar. Och framförallt hur de fungerar i samband med en köpaktion. Alltså, när du köper annonser på Facebook så är det ju en budgivningsprocess. Mm. Och det är den du kan påverka, för att budgivningen går ut på att du lägger ett totalbud som annonsör. Och om jag och budgivare 2 har samma totalbud, då är skillnaden, det som avgör vem som vinner, är i princip den som har högst totalbud, som också utgörs av hur folk har interagerat med din annons.
Mm.
Då betyder ju det egentligen att jag måste betala mer pengar om folk interagerar negativt med annonsen. Anledningen till att jag ens kom på det här, det var nog, tror jag, för att jag satt och analyserade, som man gör när man jobbar på mediebyrå, satt och analyserade resultaten av någon annons och var så här, ja, det var inte så konstigt att den här gick dåligt. Så här. Och sen så satte jag den i relation till någon annan annons och bara, okej, så här kan man nog göra.
Mm.
När vi kollade på dina konton här innan inspelning, så la vi märke till att de har inte varit aktiva på ett tag nu. Men du fortsätter att synliggöra företags sexistiska reklam då på din egen Instagram. Varför har du valt att liksom byta plattform?
Av lite olika anledningar, men den största anledningen är väl egentligen att det jag gör idag, det ryms inte riktigt inom ramarna för annonsrådet. Alltså annonsrådet, där handlar det ju liksom om reklam och kommunikation. Och då följde sig mer naturligt att jag rörde mig bort från annonsrådet. Men så växte mitt eget konto så pass, eller rörde mig bort från, det gjorde jag väl inte. Men mitt eget konto började växa så pass snabbt att jag har använt det för att få, liksom, skapa mer uppmärksamhet kring de grejerna jag opinionsbildar kring. Sen så är det ju så att annonsrådet det lever i allra högsta grad. Det är bara jag är ju mammaledig nu, så när jag inte tar hand om min lilla bebis så håller jag på och försöker stöpa om eller hitta en form för annonsrådet som faktiskt funkar. För faktum är ju att jag har ju drivit annonsrådet ideellt väldigt länge. Mm. Och det tar jättemycket tid. Och i ärlighetens namn, man blir inte så poppis hos de stora varumärkena som andra influencers kanske kan samarbeta med. När man är den som kritiserar dem. Så även fast de flesta tycker att det man gör är bra och att det är vettigt och liksom att det är nödvändigt, så finns det en liten schism där. Så att vi får se lite under våren här vart det bär.
Mm.
Du kan inte ta 10 000 spänn för ett inlägg helt enkelt för er samarbete. Det beror väl,
så här, kan jag väl. Men frågan är vad gör det med, alltså så här, vad gör det med opartiskheten i, alltså i det jag gör? För det är ju en sån grej som jag funderar på. Så här, jaha, men skulle jag kunna göra samarbeten? Men helt plötsligt, om jag börjar samarbeta med byråer, specifika enskilda byråer till exempel, eller om jag börjar samarbeta med specifika brands eller så, då blir man blir påverkad av det. Mm. Alltså jag är ju mindre benägen att liksom lyfta en samarbetspartner som gör fel än vad jag är att lyfta någon som jag inte har några relationer till. Och där vill inte jag hamna, för det tycker jag är lite knepigt.
Just det. Vi ska gå in lite mer på reaktionerna då på annonsrådet och så senare. Men vi pratar ju om cancel culture här idag i podden. Vad skulle du säga gällande annonsrådet och ditt arbete här? Är det en del av cancelkulturen som du håller på med?
Alltså absolut. Det får man ju säga att det är. Alltså i den definitionen som många har av cancel culture. När jag resonerar kring just cancel culture, då tycker jag att det är jätteviktigt, och det är någonting som jag tror att många missar, att man faktiskt måste börja fundera kring vad cancel culture faktiskt är och vilka mekanismer som egentligen ligger till grund för cancel culture och liksom cancellering. Som fenomen så är det ju, cancel culture är ju egentligen ett resultat av ett polariserat klimat, ett allt mer polariserat klimat. Och någon cancelleras ju eftersom en grupp personer, betydande i kanske storlek eller i social status eller vad det nu än kan vara, anser att någon har gjort något som den inte får göra. Mm. Alltså som bryter mot de normer som råder i samhället och de värderingar som människor i stort har. Och liksom de normer som gäller för att samhället ska fungera på ett visst sätt. Och cancellering sker ju egentligen inom alla grupper, i alla samhällsskikt, och därför är det så viktigt att fokus måste ju vara varför en person cancelleras. Alltså utifrån vilket ramverk och vilka normer. Och bara för att ta ett exempel här nu, jag babblar på, ni får så ett exempel, om en dömd pedofil eller mördare till exempel cancelleras, då är det ju inte så många som skulle protestera, eller hur?
Nej, sannolikt inte. Nej.
Alltså är det ju inte cancelleringen i sig som folk reagerar mot. Det är ju snarare det här skiftet i samhällsnormen som folk reagerar mot. Så om vi tar ett annat exempel då som ni redan har nämnt, så är det ju det här med att då köpa sex, om man nu ska kalla det för sex. Och liksom fler och fler tycker ju inte att det är okej. Eller fler och fler har möjlighet att göra sina röster hörda och säga att de inte tycker det är okej. Jag vet faktiskt inte om det, hur skiftet ser ut i normerna där. Men det är ju den anledningen till varför Paolo Roberto cancellerades. Men det finns ju också folk som inte håller med om att det är så fel att köpa sex att man bör cancelleras för det. Och då uppstår den här konflikten som vi befinner oss i just nu. Och det är väl egentligen det. Det är väl där man behöver bli bättre. Det är väl där man behöver lägga energin och fokusera på så här. Okej, cancel culture, den existerar. Den kommer att fortsätta existera. Den göds av liksom, sociala medier och algoritmer. Och det enda sättet egentligen som man kan komma till rätta med det här, det är att titta på vilket ramverk av normer som gäller och liksom hur folk förhåller sig till det. Vad är det okej att cancellera och vad är det inte okej att cancellera? För att om man säger att nej, men jag är inte okej med cancel culture, då säger man ju i princip att den här pedofilen då inte ska cancelleras. Han ska kunna fortsätta och eller hon. Ja.
Så man måste bestämma sig för om man är okej med cancel culture, och det ska man liksom vara lite oavsett vad det beror på då, så att säga.
Man behöver någonstans förstå att det är inte själva cancellerandet som är problemet, utan det man behöver argumentera för är ju norm, liksom utifrån vilket normativt ramverk. Varför tycker jag inte att det är okej att Paolo Roberto blev cancellerad? Är det för att jag ändå tycker att det är inte så farligt att köpa sex, till exempel? Liksom, så att man inte hela tiden hamnar i den här, så här liksom, för det är väldigt poppis nu och bara, oh, cancel culture, typ, nej. Okej, kan vi prata om det faktiska problemet istället för att bara liksom vifta med cancel culture-flaggan?
Men finns det inte också liksom en gråzon här, tänker jag, att så här, i Paolo Robertos fall så nämnde vi ju också att varumärket Paulos blev cancellerat. Och han hade ju en minoritetsandel i det varumärket och han köptes ut direkt när det här sexköpet uppdagades. Alltså, ja. Var går gränserna? För att det där är ju ändå liksom svår materia.
Är det rimligt att varumärket blir utraderat på grund av hans handlingar?
Alltså, i det här fallet, så precis som ni sa, så ansågs väl det vara ett straff mot Paolo själv. Eller liksom, men, eller så här, här måste man ju också bryta ner i lite olika delar. För att dels så har vi ju de som äger varumärket. De drabbas ju negativt av liksom Paolos, att ha satt Paolos namn då på sitt varumärke. Sen har vi handlarna som alltså ska ta in Paolos produkter, men handlarna, dels kanske handlarna själva inte tycker att de vill associeras med någon som köper sex. Alltså, det behöver ju inte vara ett resultat av att konsumenterna högljutt har krävt det. Nu kan jag tänka mig att det i detta fall var både och, men man får också se det som att handlarna fattar ju här ett beslut, liksom, att nej, men vi vill inte ha de här produkterna. Vi vill inte sammanlänkas med sexköp. Och sen så har vi konsumenten som liksom väljer att antingen fortsätta köpa Paolos eller inte göra det. Det är ju risken man får ta när man väljer att sammanlänka sitt varumärke så otroligt hårt med en person som i sig faktiskt är en vanlig person. Det är ju hela influencerproblematiken vi kommer in på här då. Liksom att så här, okej, men vad får en influencer göra som är vad får jag göra som influencer inför mina 20 000 följare och vad får jag göra som privatperson inför mina 20 000 följare och hur påverkar det? Så att jag tror att det är någonting man som varumärke behöver vara medveten om när man, alltså när man väljer att ingå ett samarbete med en influencer. Jag vet inte riktigt hur man ska ta reda på om någon köper sex eller inte.
Nej, det liksom, kan ju ligga i sakens natur att man inte berättar det, så att säga. Men hur ska man då som varumärke liksom förbereda sig på att den här typen av problematik också, nu pratar vi inte bara om sexköpsproblematik, men problematik överlag om man jobbar med personer, den kan också ha saker i sitt liksom bagage. Hur ska man förbereda sig på att det kan komma fram saker som man inte är okej med, helt enkelt, som varumärke?
Dels gör din research, prata med folk, för att oftast så är det sånt här som, i alla fall i lilla ankdammen medie-Sverige, liksom, som folk generellt har ganska bra koll på men bara inte pratar högt om. Så börjar man luska lite, då är det ganska lätt att få tag på såna här grejer om folk. Det kan man ju göra innan, men sen så tror jag också att det är väldigt viktigt att ha en beredskap, alltså en krisberedskap på så här, hur hanterar vi saker om de går åt pipsvängen? Och det är väl också den här sociala medieeran som liksom har gjort det allt mer aktuellt. Jag kan tänka mig liksom att ansökningarna till universitetens kriskommunikationskurser har blivit allt jämt mer populära. För att det är någonting som verkligen behövs både liksom i det privata men också liksom i det allmänna, offentliga och statliga.
Men ser du några mer alltså, risker med cancel culture-fenomenet? För att, ja, men som vi var inne på nu här, att det kan finnas gråzoner. Vissa har ju liksom lyft ett varningens finger för att det tycks bli allt lättare att bli cancellerad idag. Ser du några liksom, risker inom den här utvecklingen?
Jag förnekar inte att det finns risker med cancel culture. För det blir ju liksom, sociala medielogiken är ju att saker och ting går jävligt fort. Så att när någon liksom anklagas för någonting eller så där, då är det superlätt att det tar fart och så blir det liksom som en sprids det som en löpeld och så har den personen eller det varumärket förlorat intäkter eller förlorat i anseende eller vad det nu än kan vara. Det som är grejen med det här, det är ju också att då återkommer vi ju till det här med algoritmer och vilken roll algoritmerna spelar i samhället idag. Och Facebook har ju faktiskt forskat på det här själva. För något år sedan så släppte de en rapport om att de hade forskat om hur innehållet på deras plattform påverkar samhället i stort. Och speciellt med fokus på relevansalgoritmen då. Och det som är det intressanta med relevansalgoritmen och det som gör att saker och ting sprids som löpeldar är ju att det de kom fram till är att människor, relevansalgoritmen bygger ju på att det folk interagerar med, det innehåll folk interagerar med, det sprids, det visas för fler människor. Det är så någonting blir viralt till exempel. Det man då kunde se när man tittade på det mänskliga beteendet kring den här relevansalgoritmen, så visade det sig att människor i första hand interagerar med innehåll som de är starkt negativt inställda till.
Mm.
Vilket gör att de kunde konstatera, Facebook själva kunde alltså konstatera att deras algoritm bidrog till att sprida innehåll som hade en polariserande effekt på samhället. För att det innehåll som folk faktiskt interagerade med, det var ju det innehållet som väckte starkast reaktioner, som fanns längst ut på kanterna av, liksom, om man nu ska prata ideologi eller politik. Alltså en betydande del av dramaturgin liksom, kring cancel culture. Men det Facebook gjorde då, alltså när de släppte den här rapporten, då valde de att sätta in en spärr. För att Facebooks största problem, eller sociala mediers största problem generellt, är ju att de vill i så liten mån som möjligt gå in och blanda sig in i ämnen. Mm. Alltså säga att du får prata om det här men inte det här. Så att det de kom på då att de kunde göra, det var att de kunde begränsa ett beteende. Alltså de liksom kunde lära algoritmen att känna igen hur en person beter sig digitalt, vilket fotspår den lämnar, eller liksom hur snabbt den klickar, eller vad det nu än kan vara, det vet jag faktiskt inte. När det kommer till det polariserande innehållet, och när då algoritmen känner igen det här, då så lägger man på en form av spärr, eller det fungerar som en vägg, där man saktar ner spridningen av innehållet.
Så att algoritmen har en stor roll att spela här helt enkelt?
Algoritmen har en jättestor roll att spela, och det här är liksom Facebooks försök att egentligen begränsa den polariserande effekten som algoritmerna har. Och som ju också är, alltså själva polariseringen är ju också egentligen, alltså så här, cancel culture är ju ett resultat av den här polariseringen.
Mm, just det.
Just det. Och det kommer påverka möjligheterna framåt då kanske, eller?
Ja, alltså så här, det här har ju funnits ett tag, den här liksom, ska man kalla den spärren? Jag vet inte, jag läste det här på engelska så jag vet faktiskt inte riktigt hur. Det man ska vara medveten om, det är att de är medvetna om vilken effekt innehållet på deras plattform har på samhället. De liksom, och att det ändå finns en medvetenhet kring det gör ju att det någonstans inte ska kunna gå så illa så fort, tänker jag.
Just det.
Men om vi ska prata lite också om hur liksom varumärken kan påverkas av sociala medier, stormar eller åsikter eller vad man nu ska kalla dem. Så finns det också de som menar att varumärken kan skadas om man faktiskt då som varumärke ber om ursäkt för någonting. Och då om vi ska ta ett liksom konkret exempel, att H&M då skulle ha klarat sig bättre genom den här drevet kring Coolest Monkey in the Jungle, genom att säga då, vi ser inte rasism i den här bilden, det är ni som gör det. Vad är dina åsikter kring det?
Alltså, den där har man ju hört några gånger. Jag har ju i egenskap av, liksom, när jag har arbetat med annonsrådet, så har jag ju fått just det svaret väldigt många gånger, att så här, det är inte vi som är sexistiska, det är ni. Typ. Man bara, fast vet du vad, det är nog inte så. Men alltså det man riskerar när man inte bemöter något sånt här, alltså antingen inte bemöter det eller bemöter det genom att säga att men vi håller inte med er. Det är ju att man får den gruppen som levererar kritiken, man får den liksom emot sig på något sätt. Och så skapas en dramaturgi eller en kontext runt den här annonsören som liksom blir en så här negativ konnotation i princip. Alltså det kan ju påverka varumärken på lång sikt, såväl som på kort sikt, att det är så här, ja men gud vad de är dåliga, eller vad de kommer ihåg när de gjorde det där liksom. Men samtidigt så handlar det ju återigen om, det där är ju från fall till fall, och det är ju också från, alltså det jag tror att man som varumärke, om man har lite svårt med det där, då kan man kolla, liksom känna av temperaturen, kolla så här, okej, men om det är annonsrådet nu till exempel, och så lyfter vi att någon marknadsför chips genom att det ramlar chips på en naken kvinnokropp.
Mm.
Då kanske man får liksom göra någon form av omvärldsanalys, eller ta in ett företag som håller på med omvärldsbevakning och bara dra en rapport och se så här, okej, men i vilken skala har det här tagit fart? Mm. För att om man kan få sig en uppfattning om omfattningen på kritiken, då är det också lättare att besluta hur man ska agera om man är osäker.
Mm, just det.
Precis, för om då klicken menar du anses vara tillräckligt liten så kanske man tjänar på att var tyst,
ja.
Bara.
Mm. Precis.
Någonting annat som somliga menar med och liksom göder hela cancel culture-fenomenet vad gäller varumärken i alla fall, då är varumärkets benägenhet att hålla på med syftesdriven, som vi kallar det, kommunikation idag, och vara politiska och så. Att det bidrar att man istället bör hålla sig till att liksom tala om sina produkter, sin tjänst och så. Vad säger du till om det där? Då?
När det gäller syftesdriven kommunikation generellt så tror jag att den behöver ske inte upfront utan snarare liksom i backoffice. Alltså jag tror att man som företag gör bäst i att tyst bedriva syftesdriven kommunikation. Alltså bedriva en syftesdriven så här, verksamhet. För att inte hamna i den här snurran med liksom att spä på hela polariseringsprocessen typ, eller liksom bli en del av den. Mm.
Om vi då pratar lite och försöker blicka framåt lite här så ser vi ju att tillväxten av nya plattformar ständigt fortsätter.
Mm.
Och vi sitter ju på en ny plattform nu så att säga. Mm. Vad tror du om liksom framtiden för cancel culture i det ljuset? Kommer det liksom i takt med att plattformarna växer bli fler platser att cancellera på?
Jag är inte helt övertygad om att det kommer ha någon enorm effekt. Alltså göra varken till eller från. För att vi har ju ett sociala mediebeteende eller användande idag som är ganska, alltså det är ganska liksom stabilt får man väl ändå säga. Om man tittar på svenskarna och internet liksom, så är det så här. Om vi ska börja använda liksom mer sociala medieplattformar så måste vi typ vara online dygnet runt, känns det som. Vilket ju de flesta är. Så jag vet inte, jag tror nog kanske inte att det har någon kommer ha någon jätteeffekt. Det beror väl på, det kanske är andra ämnen som kommer cancelleras då. För att om vi ser Clubhouse nu till exempel, vi är ju liksom, hela Sverige har ju inte Clubhouse ännu. För att det är en sån här invite only. Eller TikTok, det är ju en yngre, det är ju en generationsgrej liksom.
Mm.
Även om folks föräldrar har börjat skaffa TikTok nu. Så jag tror att cancelleringen på de här nya plattformarna kanske bara handlar om liksom andra ämnen beroende på vilken demografisk grupp som är först med att anamma plattformarna.
Mm. Ja, men vad fint. Vi kommer ju självklart följa den här utvecklingen. Vi får återkomma till ämnet säkert senare. Vi sätter punkt där för i alla fall våra frågor till dig. Stort tack, Amanda.
Ja
men jättetack.
Vi kan ställa bara en sista liten fråga här vid sidan av. Vad har du för planer nu framöver, Amanda, vad gäller annonsrådet och hela ditt arbete med att lyfta sexistisk reklam?
Jag har en föreläsningsserie som jag kör igång på internationella kvinnodagen. Så det är jag jättetaggad på. Och sen så är det ju som sagt, jag håller på att hitta formerna för annonsrådet och liksom vem som ska driva det arbetet framåt. Sen så... ja, har jag ett litet annat projekt som jag, alltså jag faktiskt, jag kan inte ge er scoopet. Vi kan säga så här, när jag kan prata om det, då lovar jag att ni får släppa det.
Tack så jättemycket, Amanda.
Ja,
men tack snälla hörni, det var så kul att prata med er.
Ja, detsamma.
Och tack så jättemycket alla som har lyssnat här i rummet. Vi kommer finnas på samma plats och samma tid nästa vecka.
Ja.
Kör varannan vecka.
Vi kör på helt enkelt.
Yes,
då ses
med
vi då.
Ett nytt spännande ämne.
Ja.
Ha det bra, hej.
Hej då.